beträdnadsförbud eller ett fågelskyddsområde.
Ja, Christer Olsson, du är ju där ute på fältet och du sa du, det var sångsvanar var det och det var storspov och ladusvala sa du också till och med.
Ja, det är sett ladusvala, det är faktiskt den tidigaste kända någonsin i Västerbotten. Jag ser hur tranorna just nu kommer och flyger in här från söder och landar här ute på fälten och äter av spillsäden sen. Det är rätt mycket att se på här, så vi är stimulerade i dessa dagar, vi fågelskådare här i Västerbotten.
Du får njuta av naturen. Christer Olsson, ja. Västerbottens ornitologiska förening, direkt från Skådarlimpan vid reservatet Degernäs, och Julia Holmström, naturvårdsanläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten.
Monica Sörenen och Lasse Johansson var det som ledde eftermiddagens studiet. Mer av det efter 11-nyheterna som kommer nu strax. Då blir det debatt bland annat om vandelsutredningen som kommer idag. Det handlar ju om personer med uppehållstillstånd, att de ska kunna återkallas i större utsträckning.
Ekonyheter. Vårt grannland Finland öppnar för att militären ska få använda så kallade truppminor igen. Och den finska regeringen har inlett en process för att dra sig ur det internationella Ottawa-avtalet som förbjuder lagring, produktion och användning av personminor. Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet förklarar den finska regeringens beslut.
Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Den finska regeringens beslut baserar sig bland annat på Försvarsmaktens utredning som pekar på att minor behövs för Finlands försvar. Finland har NATOs längsta landgräns mot Ryssland och minor beskrivs som tekniskt enkla att använda, går snabbt att tillverka och bidrar effektivt till att fördröja en angripares framfart. Beskedet är dock kontroversiellt eftersom personminor, som också kallas land- eller truppminor, anses utgöra en stor fara för civila.
Samtidigt som vi först ser att det här är inte oproblematiskt, Finland står starkt bakom den världsordningen där man försöker skapa säkerhet genom så här avtal, och därför har det också varit en gedigen process bakom det här.
Och häromveckan meddelade även Polen och de baltiska staterna att de lämnar överenskommelsen med hänvisning till ökad krigsoro och hotet från Ryssland och Belarus. Carina Holmberg, Helsingfors.
Trumps nationella säkerhetsrådgivare Mike Waltz ska ha använt sin privata mejl i sitt arbete för Vita huset. Det här rapporterar nu The Washington Post. I förra veckan så kom ju uppgifter om att en amerikansk journalist fått ta del av militära angrepp mot Yemen när han av misstag lades till i en chatt. Och med i den chatten, det var bland andra just Mike Waltz. Det svenska flygvapnet ingår från och med idag i NATOs gemensamma incidentberedskap. Det är 6 JAS-gripen som flyger ner till Polen där man under 2 månader hjälper till med att skydda luftrummet. Och försvarsminister Paul Jonsson var på plats idag och han ser inte någon risk med att den svenska insatsen bidrar till någon eskalering.
Nej, inte genom den här insatsen utan tvärtom. Så den här typen av insatserna minskar risken för att NATO ska komma i krig, för man bedriver avskräckning och försvar, och det gör man genom att upprätthålla kontrollen över territoriet, och den som eskalerar i Europa är naturligtvis Ryssland. Det har vi ju sett i den fullskaliga aggressionen, och då är det både rätt och riktigt, och det är helt nödvändigt att NATO upprätthåller kontrollen över sitt luftrum, och det gör vi tillsammans med Polen och de andra allierade också i samverkan med Storbritannien här.
Under 2 månader kommer Sverige att ingå i NATOs förstärkta incidentberedskap, vilket innebär att om man från en NATO-stab i Tyskland vill ha upp flyg för att identifiera eller avvisa fientligt flyg, ja, då kan det bli svenska JAS Gripen som lyfter härifrån basen i Malmborg. Vad svenska flyg får och inte får göra finns det tydliga regler kring, men flygvapenchef Jonas Wikman berättar att man flyger med skarpa vapen och är beredd att använda dem om det skulle behövas.
Ja, vi har med oss vapen. Vi har absolut både kraft och avsikt att hantera alla typer av hot.
Sa flygvapenchef Jonas Wikman, reporter var Mikael Eriksson. Misskötsamhet och ohederligt levnadssätt, Det ska kunna leda till ett återkallat eller nekat uppehållstillstånd. Det här föreslår den så kallade Vandelsutredningen som idag överlämnade sitt slutbetänkande till migrationsminister Johan Forssell som välkomnar förslagen.
Personer som kommer till Sverige, de ska känna att det lönar sig att arbeta, att göra rätt för sig, att anstränga sig. Och det måste bli en mycket tydligare konsekvens om man begår brott eller om man missköter sig.
Regeringens utredare Robert Schött lämnade på tisdagen över utredningen som föreslår att bristande vandel ska kunna leda till utvisning. Det kan till exempel gälla bidragsfusk eller att personen vägrar att betala en skuld. Även yttranden en person har gjort ska kunna påverka en bedömning om utvisning. Vilket Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ställer sig kritiska till. Så här säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Det handlar inte längre heller om bara brottsliga gärningar utan man öppnar upp för saker som att saker ska kunna vara bristande vandel som är helt lagliga för svenskar. Vissa typer av yttranden som är lagliga för svenskar ska kunna leda till utvisning av personer som har flytt till Sverige.
Socialdemokraterna ställer sig däremot positiva till utredningen. Vi hör Anders Ygeman, Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor.
Jag tycker att det här är ett steg i rätt riktning från de ganska vidlyftiga och orättssäkra och oseriösa uttalanden som gjorts av regeringen och Sverigedemokraterna. Så har utredaren en nyktrare syn på det hela.
Och vad är det som du ser som den här nyktrare synen?
Ja, att det ska vara tydligt på förhand vilken grund som ska finnas för utvisning.
Anders Ygeman, Socialdemokraterna, reportrar Elsa Ivarsson och Hiva Abdelzadeh. Diagnosen utmattningssyndrom ska tas bort. Och Socialstyrelsen får därför i uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer. Socialminister Jakob Forssmed är positiv till att diagnosen avskaffas.
Jag tycker att det är bra att den försvinner och att vi på så sätt anknyter till den internationella forskningen och sätter diagnoser på det sätt som andra länder gör.
Sverige är det enda land i världen som använder diagnosen utmattningssyndrom, konstaterar socialminister Jakob Forssmed. Men från och med 2028 tas den alltså bort. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen WHO ändrar sitt diagnossystem och nu får Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda övergången.
Ta fram bästa möjliga kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, försäkringsmedicinska beslutsstöd kring hur man sätter de här diagnoserna och framförallt vilken behandling som de här personerna ska kunna få.
Men de personer som idag har den här diagnosen, vad kommer det här att betyda för dem?
Det kommer vara så även i framtiden att man kommer kunna vara sjukskriven om man inte kan arbeta på grund av stressrelaterade tillstånd. Så att det förändras ju inte, men däremot på vilka grunder som diagnoser sätts.
Socialminister Jakob Forssmed, reporter Lova Olsson. Imorgon får stora delar av landet soligt väder, även om tjockare slöjmån stundtals kan skymma vår sol. Över norra Norrland så dominerar månen och i fjällen väntas byar av snö eller regn. Landets södra halva får 14-19 grader och den norra 5-10 allmänt lägre i fjällen. Ekot, Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Starka reaktioner efter domen i Frankrike igår. Domstolen anklagas för att vara politiserade. Debatt om det är bra att uppehållstillstånd ska kunna återkallas om någon inte lever ett skötsamt liv. Och förkylningstider, det handlar om med statsepidemiologen. Lasse Johansson och Monica Saarinen ledde eftermiddagens Studio 1.
Domen mot den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen som ju igår dömdes av fransk domstol till 4 års fängelse och politikförbud efter att ha förskingrat EU-medel till sitt parti Nationell Samling.
Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Det här vållade ju starka reaktioner i Frankrike igår och även idag. Berätta.
Nej, men det handlar ju om att det finns en skillnad i åsikter där en del anser att domstolar ska inte blanda sig i den här typen av politik, utan att, alltså, när det handlar om att göra då någon omöjligt för någon, göra det omöjligt för någon att vara med i ett val, utan det ska avgöras vid valurnorna. Och där är vi framförallt då yttervänstern och ytterhögern som står för den åsikten, medan mitten tycker, håller hårt på det här att domstol och politik är åtskilda, och de ska man inte låtsas om ens att de har med varandra att göra, utan det ska vara åtskilt, och det kan bli hårda domar, och det får man leva med.
Så höger och vänster, de finner varandra i den där frågan då?
Ja, och det gör de, för att de vill inte ge domarna den makten i samhället.
Jordan Bardella tror jag vi ska höra här om detta.
On a rarement vu une motivation aussi politique. Le tribunal fait un lien direct avec la prochaine élection présidentielle.
Ja, alltså här är ju då väldigt tydligt. Han säger att han aldrig varit med om en rättegång som har varit så politiserad, där man drar då en direkt koppling till presidentvalet, när domarna faktiskt formulerar sig så också under den här, när de meddelade domarna igår.
Och Bardella, ska vi säga, det är ju liksom han som står närmast Marine Le Pen, kan man väl säga.
Ja, han är ju partiledaren och han är lite grann kronprinsen i partiet.
Den här frågan då om att domstolarna i Frankrike skulle vara politiserade, är det en ny debatt eller har man hört det förut?
Jag skulle säga att det som har hänt är väl alltså att det blivit mer, om man tidigare tyckte att politiker har varit skyddade kanske av domstolarna, så nu har det ju börjat hända saker där väldigt högt uppsatta politiker blir dömda. Men när Nicolas Sarkozy, också tidigare president, fick sin fängelsedom här före jul, alltså det var lite omskakande för Frankrike att en tidigare president blir dömd till fängelse, även om det är med elektronisk fotboja. Och lite det här som händer nu med nationell samling, det var att ingen hade riktigt trott att man skulle våga, och så gör man det. Mm. Men det har ju varit politiker absolut som blivit dömda tidigare, men inte på den här nivån kanske.
Men är det en debatt om att domstolarna skulle vara politiserade?
Alltså det jag såg idag var att det börjar finnas inom rättsväsendet en oro för att de inte ska vara skyddade utan börja känna sig hotade. Men jag skulle säga att grundfundamentet och de flesta är nog ändå överens om vikten av fria oberoende domstolar i en demokrati.
Men du, den här paragrafen då i lagen där man kan dömas till politikerförbud omedelbart, som ju då Marine Le Pen har gjort, hon kan inte ställa upp i presidentvalet nästa gång. Den lagen har funnits i knappt 10 år någonting. Varför infördes den från första början?
Det var för att Frankrike är ett land som har haft problem med korruption inom maktskikten, och det här var en del, den här lagen handlar om det. Det här är en del av den lagen. Den går också in i företag och så för att man ska försöka minska korruptionen så mycket. Och då har det väl funnits problem då att man har fått domar och så har man lyckats via att hålla på och överklaga dem, lyckats de skjuta dem framför sig så länge så att de kanske då till slut inte har varit aktuella längre. Så det här har varit ett sätt att markera från makten att man menar allvar när man dömer någon till korruption.
Och hur, den delen att man kan förbjuda att fortsätta sitt politiska arbete, hur mycket har den diskuterats av partierna fram till nu?
Ja, men den har diskuterats, och det intressanta här är ju då till exempel att Marine Le Pen då, som ju den som fälldes igår, hon har ju själv fört fram den här frågan tidigare och tyckt att och yrkat på att det ska vara ännu strängare. Hon har till och med sagt att om man på en högt uppsatt politisk position begår då korruptionsbrott eller bedrägerier, så ska man överhuvudtaget inte få finnas kvar i det politiska livet. Men det har hon lyckats krångla sig ur här. Har argumenterat ur det.
Mm. Hur då?
Nej, men hon vänder det till och säger att det här handlar då mer om man sitter och innehar en position som en president eller en premiärminister, och det har ju inte hon haft, utan hon har inte varit på den höga nivån, så att därför så var det här inte riktigt giltigt då för henne. Mm-hmm. Det kan man ju verkligen då diskutera säkert, och var går den gränsen då?
Du sa ju att vänstern och högern finner varandra i Frankrike, finner varandra i den här frågan i protester mot vad det här leder till. Alltså, hur är det med nationell samlings systerpartier i övriga Europa? Vad säger man om det där?
Om man rör sig då ut på ytterhögern så har ju hon stort stöd där nu. Mm. Där man då står på hennes sida, och det har ju blivit nästan lite som ett mantra att man upprepar att man vänsterpolitiker går till domstolarna när de inte lyckas övertyga väljarna i valen. Att det här är en ny utväg för deras politiska motståndare helt enkelt. Mm.
Tack så mycket, Cecilia Blomberg, SRs Sydeuropa-korrespondent. De utlänningar som missköter sig ska inte vara i Sverige. Ungefär så kanske man kan sammanfatta den så kallade vandelsutredningen som lämnades till regeringen idag.
Ja, fler uppehållstillstånd ska kunna nekas eller till och med återkallas, inte bara på grund av brottslighet utan även på grund av att personer inte lever ett skötsamt liv. Men frågan är, vad är då ett skötsamt liv?
Och den frågan kan jag ställa till Johan Forssell, migrationsminister från Moderaterna. Välkommen hit.
Stort tack.
Vad är ett skötsamt liv?
Ja, den här utredningen det markerar ju det som vi tycker är en hörnsten i migrationspolitiken, som borde vara det, ska jag säga. Och det är att när man kommer till Sverige, då ska det löna sig att göra rätt. Man ska löna sig att anstränga sig och att bli en del av det svenska samhället. Och för de allra flesta så är det ju precis så. Man försöker just bli en del av samhället. Men för en liten grupp personer så är det så att man istället väljer att begå brott eller att man helt enkelt inte lever på ett skötsamt sätt. Och det kan vara olika saker. Det kan vara att man till exempel bidragsfuskar. Mm. Det kan vara att man har samröre med kriminella gäng. Det kan vara att man fäller yttranden som hotar Sveriges säkerhet eller den allmänna ordningen. Och då är det så att för de här personerna, just på temat att det ska vara rättvist, där måste det bli en mycket tydligare konsekvens än vad det blir idag. Man ska helt enkelt kunna återkalla uppehållstillståndet för dem, menar vi.
Annika Hirvonen finns här också, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Du har ju tidigare varit kritisk till det här vandelsbegreppet. Hur tolkar du ett skötsamt liv?
Jag tänker att när det kommer till så allvarliga konsekvenser som att till exempel en person som har flytt till Sverige och är livrädd för att återvända till sitt hemland ska tvingas härifrån, då behöver man ha väldigt rättssäkra regler för just det här med ett skötsamt liv. Och då tycker jag att till exempel att man är dömd för brott i en rättssäker rättegång, det kan ju vara en sån omständighet som kan ligga till grund för bristande vandel. Men det vi har sett idag presenteras från utredningen, det är alldeles för rättsosäkert och öppnar upp för ett godtycke.
Som kan leda till vad då, menar du?
Ja, men det kan leda till att lika fall behandlas olika, och framförallt att det är svårt att förutsäga för den som har flytt till Sverige vilken typ av beteende som kan leda då till att man blir av med sitt uppehållstillstånd. Man säger från utredaren att det här ska definieras i framtiden av domstolar och det ska förändras med tiden, med samhällsutvecklingen, men det betyder ju att det som var okej igår kanske inte är okej idag.
Okej.
Och det tycker jag är ett stort problem.
Godtycklighet, Johan Forssell, vad säger du?
Nej, men alltså, det är oberoende domstolar som fattar de här besluten. Alltså, det är det mest rättssäkra systemet vi har. Jag tycker inte vi ska sprida om en bild av att domstolarna i Sverige på något sätt ska vara rättssäkra. Sen är det ju så här, vi vet att det tyvärr finns förvisso en liten grupp, men ändå en grupp personer som kanske kommer till Sverige med avsikten att inte leva ett skötsamt liv. Att man till och med fäller yttranden för att, med syfte att destabilisera Sverige med konsekvenser för Sveriges säkerhet. Jag tror att väldigt många människor tycker det är stötande att man inte har tagit tag i de här problemen tidigare. Miljöpartiet, Socialdemokraterna gjorde ingenting under sina 8 år. Nu förändrar vi det här, och inte minst har jag väldigt många som faktiskt har kommit till Sverige som tycker att det är väldigt problematiskt att man helt enkelt, ja, ibland daltar med personer som har begått allvarliga brott som ändå får kvar i Sverige eller som just inte lever på ett skötsamt sätt. Ibland till och med konsekvenser för Sveriges säkerhet. Ska det verkligen vara så? Mitt svar är nej.
Och så var det alltså under Socialdemokraterna och Miljöpartiet, menar du, eller?
Ja, det här är ju en helt ny möjlighet.
De satte Sverige i spel, så att säga.
Alltså, den här möjligheten finns ju inte idag. Och det är därför vi lägger fram den.
Nej, men så här. Det har redan varit möjligt att utvisa personer som har begått allvarliga brott. Och jag tycker också att man kan se över de här reglerna, hur de har tillämpats i olika fall. Till exempel män som har misshandlat familjemedlemmar och sen får stanna i Sverige just för att de har familjemedlemmar här. Det kanske är ett sånt fall man kan titta på. Men det som den här utredningen nu går in på, till exempel, riskerar att leda till att missbrukare, alltså personer som är sjuka, utvisas på grund av sitt missbruk. det kan också leda till att personer som utnyttjas i prostitution utvisas, eftersom man har en aspekt i det här förslaget som handlar om att om du inte kan visa hur du har försörjt dig, då kan det leda till att utvisas. Och faktum är, många tror inte det, men prostituerade idag döms faktiskt ibland för bokföringsbrott, trots att de borde betraktas som brottsoffer.
Johan Forssell, du skakar på huvudet här när du hör Annika Hirvonen. Varför då?
Jo, men prostitution nämns ju inte som ett exempel på just bristande vandel här. Sen är det klart att vi vill att människor som kommer till Sverige, jag vill upprepa, som inte heller har en ovillkorlig rätt att vara i landet, utan vi tycker att är man här, då ska man anstränga sig extra för att leva just inte bara ett hedligt sätt liv, utan också ett skötsamt sätt. Och i det så ingår väl just att till exempel arbeta, att göra rätt för sig, inte lämna felaktiga uppgifter, att inte bidragsfuska.
Men om man är prostituerad så kan man ju inte redovisa exakt hur man har fått pengarna. Man har ju inget kanske kundregister eller sådär, man redovisar inte det till skattemyndigheten. Är det ett skäl för att man då ska kunna bli utvisad?
Inte prostitutionen i sig, där är ju utredningen glasklar. Men man ställer också krav på att man ska ha en ärlig försörjning. Och det gäller för alla oavsett vad det är för grupp.
Men då betyder väl det att prostituerade kommer att utvisas? En ärlig försörjning, kan man säga att prostitution är det?
Men alla ska väl ha en ärlig försörjning. Men det är ju en missuppfattning eller någonting som sprids att det skulle ha med prostitution i sig att göra. Där är ju utredningen väldigt glasklar. Men om man kommer till Sverige så är det ganska rimligt krav att man ska ha en ärlig försörjning, att man inte ska arbeta svart, att man inte ska missbruka system, att man inte ska bidragsfuska, att man inte ska lämna felaktiga uppgifter.
Är det kan man arbeta vitt som prostituerad?
Ja, ärligt talat så vet jag inte. Jag tycker att den här frågan är ganska liten. Jag tror att den viktigaste skälen för varför vi lägger fram det här, det handlar om att vi har personer som systematiskt missköter sig, som är ett hot mot Sveriges säkerhet, som fäller yttranden som får väldigt allvarliga följder för den allmänna ordningen i Sverige. Det är hela syftet med det här förslaget.
Ja, vi tar den frågan, yttranden också. Det vet jag att du har synpunkter på också, Annika.
Ja, men jag har det, men jag vill ändå säga om det här med prostitution att vill man inte att det ska ingå, då borde regeringen skriva in det tydligt i lagen. Annars finns det en jätterisk här för kvinnor att de inte heller vågar söka skydd och fly. Men om vi tittar på det här med yttrandefriheten, så ser jag en stor risk att om man börjar vidga det här utvisning på grund av vandel till saker som är lagliga att säga i Sverige, då blir det olika yttrandefrihet i praktiken för svenskar och människor som har flytt i Sverige från andra länder. Jag tycker vi ska ha samma yttrandefrihet för alla.
Är det något specifikt som du tänker på där?
Ja, men vi har ju diskuterat det, jag och Johan Forssell, tidigare, att han är beredd att straffa människor då med utvisning för yttranden som är lagliga för svenskar. Och det tycker inte jag. Jag tycker man principiellt, antingen säger man att vissa saker är inte okej att säga för någon i Sverige, eller så är det lika, så att säga, lagligt för alla.
Men får jag fråga dig då, för att den här LVU-kampanjen som ju var väldigt stor och omfattande, det gick ju ut en massa myter om hur socialtjänsten omhändertar utlänningars barn i Sverige. Tycker du, och det skapar ju en väldigt stor osäkerhet och också problem för socialtjänsten. Tycker du att man ska kunna säga de sakerna då? Utan konsekvenser för ens uppehållstillstånd?
Alltså jag tänker att man måste börja i vad ska vara lagligt och vad ska vara brottsligt. Och vill man då kriminalisera till exempel den här typen av yttranden kring socialtjänsten, då ska man inte gå via vandelsprövningen, utan då ska man ju säga att vissa typer av yttranden som riskerar Sveriges säkerhet ska vara olagliga. Och då ska det vara det oavsett om du är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd som flykting eller på någon annan grund. Det är min principiella hållning. Sen tycker jag man kan diskutera var ska gränsen gå. Mm. Men det, vandelsprövningen är fel väg, för det kan bli rätt så säkert. Lika fall kan bedömas olika, och framförallt så blir man ju otrygg då som flykting i Sverige, eftersom man inte riktigt vet vart den här gränsen kommer att dras.
Olika yttrandefrihet för svenskar och utlänningar, ska det vara så?
Yttrandefriheten gäller för alla, men konsekvenserna kan ju bli olika beroende på om man är svensk medborgare eller inte. Och det styrs ju av internationella konventioner. Men det här visar väl väldigt tydligt på skillnaden mellan vänster och höger här. Jag tycker ju att om man är i Sverige på tillfälligt uppehållstillstånd, om man inte är medborgare, då kan man ställa extra stränga krav på att man just ska leva skötsamt. Personer som kanske kommer hit med syftet att destabilisera Sverige, att säga saker som skadar Sverige som nation, som utsätter andra människor för stor osäkerhet, som hyllar terroristorganisationer med konsekvenser för den allmänna ordningen, att de ska få vara kvar i Sverige. För det är ju det som det de facto blir om man inte gör någonting. Det är ju den utvecklingen man har sett. Det tror jag väldigt många människor tycker är väldigt provocerande, och jag också.
Du sa att det var en höger-vänsterfråga. Även Liberalernas ungdomsförbund tycker det här är ett aprilskämt närmast, att olika invånare i Sverige har olika rättigheter. Vad säger du till de unga liberalerna om det?
Ja, att det finns skillnader beroende på om man är medborgare eller inte. Det är en princip som har gällt i Sverige under många decennier, och jag tror inte det finns något annat land i västvärlden där det inte skiljer sig åt. Vi vill ju att medborgarskapet ska betyda någonting, och vi tycker att det är både viktigt och fullt rimligt att personer som då är här på tillfällig uppehållstillstånd, att man kan ställa krav på dem, precis som om man är gäst hemma hos någon. Då ska man väl anstränga sig för att sköta sig.
Du vill in där.
Ja, men det är inte korrekt att vi har haft olika yttrandefrihet för olika grupper i Sverige. Tvärtom, vi har haft lika. Sen tycker jag att den här typen av allvarliga hot mot Sveriges säkerhet som Johan Forssell pratar om, det borde man ju faktiskt då snarare angripa straffrättsligt i första hand, så att personer som begår den här typen av gärningar kan dömas och i förlängningen också utvisas. Men att man går den här vandelsvägen, eller att man sätter olika ribba för vad man får säga som svensk eller som flykting i Sverige. Det, där får jag hålla med Liberalerna. Man önskar att det var ett aprilskämt. Varför?
Men då kan jag bara konstatera att med det som Miljöpartiet och Annika Hirvonen säger, vi ser ju resultatet av det. Det innebär att personer som skadar Sverige, som missköter sig, som bidragsfuskar, som inte är ärlig i vilka uppgifter man lämnar när man kommer till Sverige, de får ju vara kvar. Det är ju den utvecklingen vi har sett.
Men bidragsfusk är väl olagligt, eller?
Nej, men det är inte alltid när du är upp till gränsen för det. Det är precis det som är problemet. Eller för den delen att man inte har en ärlig försörjning. Och här tycker vi väldigt olika. Och jag ska säga att jag möter ju inte, väldigt ofta just de här kraven från personer som faktiskt själva har invandrat i Sverige. Som anstränger sig, som gör rätt för sig. Som kanske ibland har flytt från den här typen av totalitära föreställningar. Sen får man höra det sägas på gatorna i Sverige. Och som också upplever att en liten grupp personer då som inte är skötsamma drar alla invandrare över en kam. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör den här förändringen för förtroende för migrationspolitiken.
Men det här ska ju komma prejudikat i Migrationsöverdomstolen, och du säger att det här är det mest rättssäkra system man kan ha. Men samtidigt är det ju så att de ska ju göra olika bedömningar och sammanvägda bedömningar av personers handel och vandel. Är det inte lite rättsosäkert så att säga innan prejudikaten har formulerats?
Så kan man väl då säga vid all ny lagstiftning, men att man ska kunna göra en helhetsbedömning, det tycker jag är väl väldigt rimligt. Man får ju titta då på en person, och det kan ju vara olika delar i detta. Alltså, vi vill inte heller att lagstiftningen ska bli för trubbig. Men det är klart att vi ska titta nu också på vad som kommer på remissrundan så att lagstiftningen blir användningsbar. Men principen som väl kanske är den viktiga här, att just om man kommer och inte är medborgare i Sverige, att man då kan ställa ännu tuffare krav på att man ska ha ett hederligt och skötsamt levnadssätt. Att man inte ska kunna fälla yttranden som hotar den allmänna ordningen. Att man ska kunna, ja, men helt enkelt ha den här typen av väldigt viktiga och rimliga krav. Den tycker jag är jättecentral, och det kommer vi att gå fram med. Och jag tror att det finns ett starkt stöd hos svenska folket för det också.
Annika Hirvonen, litar inte du på svenska domstolar att de kan karva ut och göra tydliga gränser för vad man får göra, och så att det blir också förutsägbart och så?
Ja, men jag tror att domstolarna kan göra det, men jag tycker att när det kommer till så allvarliga konsekvenser som utvisning kanske till ett land du är livrädd att återvända till, då ska man ha den höga rättssäkerhetsnivån att det ska vara tydligt redan i lagen. Så gör vi med straffrätt. Det ska vara tydligt i lagen. Vad är okej? Vad är brottsligt? På samma sätt borde det vara här. Det borde inte vara upp till domstolarna någon gång i framtiden att lösa det här. Så jag hoppas nu verkligen att Johan Forssell tydliggör och också är tydlig med att till exempel kvinnor som utnyttjas i prostitution inte ska utvisas på grund av bristande vandel, att personer som är sjuka i missbruk inte ska drabbas av detta. För det är ändå någonting som man säger att man är överens om ibland. Men samtidigt, det förslaget som vi nu har sett idag, det kommer att drabba också de här grupperna. Och det tycker jag vore moraliskt fel.
Men kan det inte få folk att sköta sig bara? Om man nu riskerar detta så kanske man håller sig i skinnet lite.
Alltså konsekvenserna som vi vet från kvinnor som blir utsatta för våld inklusive prostitution, det är ju att om man är rädd för att straffas med utvisning, då går man inte till polisen.
Nej, men
då
det gäller prostituerade, men folk som missköter sig på andra sätt.
Jag tänker att det är väldigt viktigt att man vet vad det är som kan få de här konsekvenserna och inte. Och det är det som är kärnfrågan nu, att det inte är tydligt. Hade man satt det vid brott, då hade det varit rättssäkert och förutsägbart.
Säger Annika Hirvonen, alltså migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, och Johan Forssell är migrationsminister från Moderaterna. Tack ska ni ha.
Idag är det 1 april. Våren är på ingång. Kanske vågar man till och med hoppas att den långa förkylningssäsongen lider mot sitt slut.
Ja, du eller någon nära dig har säkert snuvat och hostat och harklat hela dagen idag. Och frågan är då om vi har varit mer sjuka i år än tidigare.
Med oss nu Magnus Gisslén, statsepidemiolog. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Hur är det? Det känns som om många har varit sjuka väldigt många gånger också den här säsongen. Har det varit så?
Det är svårt att säga. Det är klart att det cirkulerar alltid under vintersäsongen många olika smittämnen, och framförallt då luftvägsinfektioner, luftvägsvirus. Och en del av de här har vi haft på riktigt höga nivåer jämfört med tidigare, och andra har varit på lägre. Och det är svårt att säga om det är mer egentligen än vad det brukar vara.
För när man tittar på de här graferna som Folkhälsomyndigheten publicerar och de här veckorapporterna, så är det ju väldigt hög spridning av influensa fortfarande, fast det är ganska sent på säsongen.
Ja, det gör det. Det är på väg neråt, ska jag säga, sedan några veckor tillbaka, men från en hög nivå. Och så här brukade det se ut. Före pandemin, då hade vi ofta toppen någon gång i slutet på februari, början på mars. Och så har det sett ut i år också. Sen under perioden då, de senaste 3 säsongerna, så har det varit tidigare toppar någon gång under vid årsskiftet ungefär i slutet på december. Så att det är en senare topp jämfört med de senaste säsongerna, men tillbaka till hur det såg ut före pandemin.
Så att det är normalisering nu som är på gång, så att säga, eller?
Sannolikt, och det är klart att nu är det 1 år som vi har sett det här, men det, vi får väl se hur det blir nästa säsong, men det är mycket som tyder på det, att vi, och det gäller många andra infektioner också, att vi är på tillbaka på något sätt, på ett sätt som vi hade, ett mönster som vi hade före pandemin.
Men förr var det också flera typer av influensa samtidigt, för det är väl i år 3 olika typer, tror jag.
Ja, det är 3 olika typer som sprider sig, och det är också någonting som är normalt, lite grann olika från säsong till säsong, dels vilka typer det är och också i vilken relation till varandra, men det är inget konstigt med det.
Som statsepidemiolog så blir man aldrig upphetsad.
Eller? Nej, inte av detta i varje fall. Okay.
Nej, krävs hårdare grejer. Men du, är vi känsligare nu på något sätt? För vi levde ju så isolerat under pandemin. Är vi liksom mer mottagliga på något vis för de här förkylningsvirusen?
Ja, det är nog ett bättre ord, att vi är mer mottagliga, för under pandemin så fanns det ju, det var extremt få andra infektioner än covid-19 som spred sig, och det är klart att cirkulerar inte de här vanliga virusen och bakterierna, så minskar immuniteten och vi blir mer mottagliga, så får man fler fall, och kanske också, det vet vi inte riktigt säkert, men att man kan få mer långdragna symptom av vanliga förkylningar också. Så att absolut är det så. Så tar det ett tag innan det återgår till det normala. För att ha förkylningar några gånger per år, det är ju liksom en del av det normala livet. Och det hade vi inte under början på pandemin.
Så vi härdas nu, kan man säga. Och förhoppningsvis så blir det lite som det var då före pandemin, helt enkelt.
Ja, så är det säkert. Sen ska man ju komma ihåg det, att infektioner har sina mönster. Och vissa år så har vi mycket av någon typ av infektion, och så är det lugnare år och så blir det år där vi har mer. Så att luftvägsinfektioner är en del av livet, och det kommer vi fortsätta på framöver också.
I vad man går att förutsäga det där, vad som kommer dominera och vad man kommer att ha mer och mindre av?
Till viss del gör det om man tittar då historiskt hur det brukar se ut. Men helt och hållet så gör det inte det. Och det kan ju också tilläggas, i år har vi ju haft en säsong med förhållandevis lite covid. Det första året sedan pandemin startade som inte haft någon riktigt hög topp. Och det gör ju kanske också det att vi har immuniteten nu inte är riktigt lika bra mot covid. Och så är det så att vi går in nu och börja vaccinera de som är de allra äldsta nu med vårddos igen. Och då kan det vara så att det är extra viktigt att ta den här för personer då som är över 80 år, för att undvika att få en svår covid-infektion under vår och sommar istället. Så att det är svårt att förutsäga helt och hållet hur det kommer att utvecklas.
Har folk lystrat till det så att säga och vaccinerat sig i högre grad?
Ja, men nu börjar den här insatsen den här veckan, så det har precis kommit igång. Och det gäller, och det är en utmaning eftersom det har varit så pass lite innan och kanske tänker man är vaccinerad många gånger. Men just den här gången så är det nog extra viktigt att ta den här vaccindosen för att undvika. Vi vet det, att den hjälper väldigt bra mot allvarlig sjukdom och död hos just de som då är extra sårbara. Alltså personer som är över 80 år eller över 65 år och har någon form av omsorgsbehov.
Du pratar ju om det här med luftvägsinfektioner. Hur vet man om man har en vanlig förkylning, influensa eller en luftvägsinfektion?
Frågar åt en kompis.
Jag frågar åt en kompis.
Nej, men det där är ju ofta svårt att säga vad det är man har. Ofta spelar det ingen roll. Nej. En typisk influensa, det ger ju liksom det här med hög feber och frossa och ont i kroppen. Men det är ju inte alltid symptomen ser ut så. Och sen exakt vilken virus eller vilken infektion det är man har, det spelar normalt sett ingen roll och det behöver man inte ha reda på. Annars, om det inte är så att det är speciella skäl till att man behöver veta det. Nej.
Det var Monica Saarinen och Lasse Johansson som intervjuade statsepidemiolog Gissén. De ledde eftermiddagens Studio 1. Alldeles strax blir det Dagens Eko här i P1. Innan dess så ska jag berätta att Martina Lindvall har varit producent ikväll. Alma Segerholm har varit tekniker och själv heter jag Mattias Rensmo.
Anton, det pågår en strid om framtiden för Sollefteå sjukhus. Hur infekterat har det här blivit?
Det har blivit väldigt, väldigt infekterat. Det handlar mycket om politiker från kusten som lägger ner sjukvård i inlandet och som inte kan övertyga invånarna om att vårdcentraler med bättre resurser ska kunna ersätta sjukhus.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, efter dödshot och ockupation, nu avgörs sjukhusstriden i Sollefteå.
God morgon och välkomna till regionfullmäktige den 11 mars.
Klockan är strax efter 9 på morgonen den 11 mars i Härnösand. Region Västernorrland ska hålla fullmäktigemöte.
Och förklara därmed mötet för öppnat.
På dagordningen står en stor och laddad fråga. Förslag till förändringar av sjukhusstrukturen inom Region Västernorrland. Vilket i praktiken betyder att politikerna ska diskutera framtiden för Sollefteå sjukhus.
Nu står vi här inför den kanske största frågan som vi kommer att avgöra i denna salen på många år.
Talare efter talare begär ordet.
Men ett har ni i majoriteten lyckats med. Att få en hel kommun att känna hopplöshet, rädsla, ilska och politikerförakt.
Majoriteten har valt en väg framåt. Den tror vi naturligtvis är den bästa. Sen finns det kanske andra vägar. Jag har inte hört dem än, men jag är helt övertygad om att det finns.
Kvart över två tas en oplanerad kaffepaus. Och ordföranden Birgitta Johansson får nu veta från polisen att tre brev kommit med posten till regionhuset, fyllda med hot mot politikerna.
Det är även hot mot anhöriga. De hotar med att skjuta, de hotar med att bränna bostäder.
När de sen återsamlas klockan tre stryks resterande namn på talarlistan och lokalerna utryms.
Vi kan inte stå för säkerheten.
Gäst är Anton Korén, P4 Västernorrland.
Och Anton, jag tänker först för den som kanske spontant inte kan pricka in Sollefteå och så där på kartan. Ta oss med dit. Vad är det här för kommun?
En kommun med 18 000 invånare, mycket landsbygd som kämpar mot utflyttning också, och där många upplever att allt mer samhällsservice har försvunnit genom åren. Det är drygt en timme ner till Härnösand. Det är residensstaden. Det är också där som Region Västernorrland har sitt huvudkontor. Och sen lite längre norrut där är det en timme och 20 minuter till Örnsköldsvik.
Just det, så det är de här städerna på kusten och så har vi Sollefteå inåt landet där då.
Ja, visst.
Men där finns alltså ett sjukhus. Hur ser det ut?
Det är ett sjukhus, det byggdes på 1960-talet. En koloss som står lite som ett landmärke precis utanför centrala delarna i Sollefteå. Och när det byggdes, så då boddes det ungefär dubbelt så många i Sollefteå som det gör idag.
Men ja, det är ju alltså det här sjukhuset som på något sätt står i centrum för en långdragen strid där också i Sollefteå. Och jag tänker, ta det från början. Var börjar den här historien?
Vi kan börja 2015. Då läggs det fram förslag på de första stora neddragningsplanerna. Det här handlar om BB och akutkirurgin som ska försvinna, och 2017 så stängs det permanent, och som en direkt reaktion på det här så inleds det en ockupation av sjukhuset.
Ja, jag ser bland annat en grupp kvinnor som spelar spel i ett hörn och en mamma som läser godnattsaga för sin lilla dotter som ligger på en bänk och som ville delta i den här aktionen.
Det är alltså personer som sitter i foajén på sjukhuset varje dag i skift, och de har på sig reflexväster och sitter där som en tyst protest egentligen mot neddragningarna.
How to give birth in a car?
Det anordnas kurser i hur man föder barn i bil.
Remove your seat belts.
Under den här tiden så framkommer också att politikerna i regionen blir utsatta för hot och så.
Det var ju här i våran egen brevlåda som det låg ett blad. Nazipack, snart ska ni alla dö. Dubbelvikt A4 ark.
Och om vi pratar om det, alltså politikerna, hur positionerar de sig i den här frågan om sjukhuset i Sollefteå då?
Ja, men det blir som en tydlig spricka mellan politiker efter kusten och inlandet. Socialdemokraterna från Sollefteå till exempel, som sitter i regionfullmäktige, de lämnar sina uppdrag när de inte röstar på partilinjen. Det finns egentligen ingen politiker som har röstat för att man ska lägga ner BB, inte i Sollefteå i alla fall. Mm. Och då så har de lämnat partiet.
Vi måste liksom se över möjligheten för att satsa på vården totalt i Västernorrland, för det är regionens uppdrag.
Inför valet 2022, då går Moderaterna ut med att de vill lägga ner Sollefteå sjukhus. Då avgår den moderata ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, och hon kommer från Sollefteå, så hon känner att hon kan inte sitta kvar i sitt parti heller. Så att den här sprickan mellan kust och inland blir väldigt tydlig då.
Så politikerna som representerar kommunen Sollefteå och inlandet, de har inte egentligen sina partikollegor på kusten med sig riktigt där då?
Nej, det har de verkligen inte, och Sollefteå tappar väldigt mycket representation i de styrande partierna i regionfullmäktige.
Mm-hmm. Och rent politiskt, hur går man vidare då? Det har funnits förslag om nedläggning, sa du?
Ja, efter valet 2022 då bildas en majoritet med tre partier som innan valet hade helt olika syn på vilken roll Sollefteå sjukhus ska ha. Moderaterna, de har alltså uttryckligen sagt att de vill lägga ner hela sjukhuset. Sossarna, som har styrt i regionen i många år, de har velat haft sjukhuset som på samma vis som det är idag egentligen. Och Centerpartiet, som innan valet var ett oppositionsparti, de ville utveckla Sollefteå sjukhus, kanske till och med ta tillbaka verksamheter som tagits bort tidigare, akuta kirurgin till exempel. Så för att kunna regera ihop, alltså för att kunna motivera att de här tre partierna ska kunna vara i en majoritet, så beställer de en extern utredning som ska titta på Sollefteå sjukhus.
Vi behöver fakta på bordet. Vi behöver veta hur ser det ut med kompetensförsörjningen, hur ser det ut med behovet hos befolkningen, för det måste ändå vara styrande för vad som vi kan göra.
Den utredningen fick i uppdrag att titta på de här tre olika förslagen som partierna hade i grunden. Men när de lägger fram utredningen, då kommer de fram med ett helt nytt förslag, alternativ 4.
Konsultbolaget föreslår att avveckla viss verksamhet på Sollefteå sjukhus. Den högspecialiserade vården borde samlas i Sundsvall och Örnsköldsvik, och att man på Sollefteå sjukhus satsar på geriatrisk vård för multisjuka äldre och har kvar akutmottagningen.
Och ja, med tanke på det du sa om hur upprörda känslor redan varit där då i Sollefteå, hur landar det här?
Den möts med väldigt stark kritik. Den här rapporten får svidande kritik från Sollefteå, både från invånare och personal och från oppositionen. Oppositionen menar att den här rapporten är vinklad, att man har tagit statistik som sätter Sollefteå sjukhus i dålig dager, kan man säga. Mm-hmm. Besparing är en viktig del av det här. Regionen vill spara i alla fall 46 miljoner genom att göra den här neddragningen. Men många kritiker tror inte att det kommer att bli någon besparing i det här, utan att det kommer att bli en fördyring, eftersom att man måste ju lägga fler resurser på de andra sjukhusen i länet som ligger ute vid kusten också.
Men vad är argumenten för att lägga ner eller göra neddragningar på det här sjukhuset då?
Ja, men huvudargumentet för neddragningarna, det är att man behöver lägga mer pengar på primärvården, alltså hälsocentralerna och så. Enligt Region Västernorrland så har regionen den näst dyraste sjukhusvården i landet. Man vill lägga mer pengar på primärvården eftersom att det är där den största delen av vården faktiskt bedrivs. Ett argument är också att vi har så stora demografiska problem i Västernorrland. Vi blir färre, vi tappar befolkning och det blir också en äldre befolkning, vilket innebär att det är färre som ska vårda fler. Så för att komma till bukt lite med det här är det bättre att man koncentrerar specialistvården så att den ska bli mer effektiv.
Till de som är oroliga att människor ska dö i Sollefteå. De högst medicinskt ansvariga skulle inte lägga fram ett förslag som innebar ökad dödlighet i någon del av länet.
Men okej, då har ju alltså den här externa rapporten föreslagit att det ska flyttas vård ifrån sjukhuset. Vad händer sen?
Efter det här så gör Region Västernorrland en egen utredning. De kollar på hur de här förändringarna ska kunna genomföras. Och den här rapporten, den presenteras i februari i år, vilket leder till stora protester igen.
Vill vi ha vårt sjukhus kvar?
Ja!
Vill vi ha vårt sjukhus kvar?
Och i februari i år så anordnas en manifestation där tusentals personer tågar genom stan.
Och är du på plats och bevakar det här?
Absolut. Och det är väldigt mycket folk ute på gatorna i Sollefteå den här dagen. Butiker håller stängt till exempel under själva demonstrationen. Och det kommer bussar från andra orter och andra kommuner till Sollefteå.
Sjukhuset och folket, aldrig ger vi upp.
Och allihopa är där för att manifestera för att sjukhuset ska bevaras på det vis som det är idag.
Om de stänger ner barnavdelningen och liksom nedmonterar hela sjukhuset, då känns det ju väldigt otryggt att bo i Ångermanlands inland.
Folk är väldigt upprörda och de är oroliga.
Jag tänker att det är strunt. Jag tänker att om man bor liksom redan 45 minuters åktur från sjukhuset, ja, då hinner man dö många gånger innan man kommer fram. Och sen ska den sträckan bli ännu längre.
Blir det, jag menar, också nästan personligt för människor?
Ja, det blir det absolut. Och jag är själv från Sollefteå. Mm-hmm. Jag är född på det BB:et som numera inte längre finns. Och folk har ju sina historier. Jag har ju träffat personer som säger att sjukhuset har räddat mitt liv.
Hade jag behövt åka till Övik eller Sundsvall med ambulans så hade inte jag överlevt.
Till exempel Linda Matthews Skoglund är en kvinna som drabbades av akut sepsis. Det är en typ av blodförgiftning. Men när hon kom in till akuten i Sollefteå, så då var det raka vägen in på IVA. Hon var nedsövd och så. Och hon menar att om akuten inte hade haft IVA och narkos vid det läget, då hade hon inte överlevt. För hon hade inte överlevt en transport till de andra sjukhusen.
Jag tycker det är fruktansvärt, för folk kommer att dö.
Jag har också träffat en person som heter Johnny Hägglund. Han drabbades av hjärtstopp hemma i sitt hem. Han låg och sov. Han hade tur, för ambulansen var väldigt nära. Så de kom hem till han fort och fick igång hjärtat också. Han tror inte han hade varit återställd om han hade behövt åka en timme och 20 minuter extra till Övik.
Och jag menar, det tog ju bara 7 månader innan jag var på plan i min första fotbollsmatch, så det tror jag inte jag hade klarat av kanske.
Och det blir som sagt en upptrissad stämning i vissa läger, och i början av mars i år så får regionens möte avbrytas och lokalen utryms, och hoten de tar inte slut efter det.
Det är den 17 mars och har gått mindre än en vecka sedan regionmötet fick utrymmas. När media börjar rapportera om ett nytt hot mot en regionpolitiker.
Ämnesraden är svin, utropstecken.
Den här gången är det riktat mot socialdemokraten Roger Johansson.
Nej, det är ju tråkigt. Så är det ju otäckt också. Det ska man inte sticka under stolen med. Det är inte alls någon rolig läsning.
I mejlet som han får ta emot står det bland annat, citat: "Jag kommer inte beklaga den dagen då någon gubbe från nordvästra delarna av Sollefteå kommun sätter sig i bilen och söker upp dig med sin älgstudsare." Slutcitat. Och det visar sig att det här mejlet är skickat från ett kommunkonto som tillhör hans egen partikollega, Mattias Alenhed, fullmäktige ledamot i Sollefteå och ersättare i kommunstyrelsen.
Ja, det trodde man ju aldrig man skulle behöva uppleva. Jag träffade dessutom den här mannen för 14 dagar sedan på partimöte i Sollefteå.
Socialdemokraterna i Sollefteå meddelar samma dag att Alenhed får lämna sina politiska uppdrag. Mejlet blir också polisanmält, och åklagare som jobbar med fallet använder brottsrubriceringen brott mot medborgerlig frihet. Maxstraffet för det är 6 års fängelse. Mattias Alenhed själv nekar till brott och menar att det han skrivit inte ska tolkas som hot. Och ja, Anton, vi har alltså här både stora protester på gatorna i Sollefteå och såna här rapporter om hot som skickas till politiker. Hur ska man förstå det här att stämningen blivit så upptrissad kring sjukhusets framtid?
Det handlar ju om flera olika saker, men jag skulle säga att dels så handlar det lite grann om att vara en glesbygdskommun. Att Sollefteå till exempel producerar så mycket energi. Idag också är Sollefteå den kommun i Sverige som producerar näst mest vattenkraft. De känner att de får ingenting tillbaka, utan det sugs ut. Befolkningen minskar, samhällsservice försvinner, och nu finns det risk också att sjukhuset försvinner. Och det här, eftersom att det här också har varit en så stor fråga i flera år, och det diskuteras väldigt mycket på sociala medier och så, framförallt där finns det flera grupper där man har diskuterat sjukvård. Det blir väldigt upptrissad stämning när det är väldigt många personer som också tycker samma sak. Där ligger det väl lite i att tonläget kan bli så här högt.
Och vad säger de här regionpolitikerna vid kusten då, som får leva med den här hotbilden?
Det finns politiker som bär personlarm nu och så. Och en fråga som också dyker upp är ju vem som i framtiden ska vilja engagera sig politiskt. Alltså att det till och med på något vis skulle kunna vara ett hot mot demokratin. Och de som kämpar för sjukhuset tycker också att det är väldigt problematiskt med de här hoten. Dels så tenderar debatten att handla mer om hat och hot mot politiker än själva sakfrågan. Och så sätts ju de legitima protesterna i dåliga dagar.
Och när det gäller sjukhusets framtid nu då, alltså vad finns det för vägar framåt?
Ja, alltså för regionfullmäktige då, det avbrutna mötet som avbröts efter de här hoten, det ska återupptas den 14 april, och då får vi se om det blir något beslut i frågan. Förmodligen kommer den frågan att gå på återremiss, så att den kommer förmodligen skjutas längre fram i tiden, så får vi se när det blir ett beslut. Men den politiska spelplanen i regionen är lite oklar ändå, skulle jag vilja säga.
Hur då då?
Ja, men just inom ett parti i majoriteten, Centerpartiet, där är man oerhört splittrad, och den splittringen är just mellan kust och inland. Okay. Man gick ju till val i Centerpartiet i regionen på att man skulle utveckla Sollefteå sjukhus. Sen hamnar man i majoriteten och nu går man fram med de här förslaget. Centerpartiet runt Sollefteå och Kramfors och så, de tycker inte att det här är bra alls. Så de kallade till en extra stämma där man hade den här frågan. Hur skulle partiet ställa sig i sjukhusfrågan? Och en majoritet av medlemmar där röstade emot regiongruppen. kan man säga. De röstade emot att partiet skulle gå vidare med neddragningarna i Sollefteå. Men regiongruppen säger ändå att man ska gå vidare med det eftersom att man ändå sitter i majoritet. Så då ska man gå vidare med den överenskommelsen som man har med majoriteten.
Och du, jag menar, så småningom när väl någon slags beslut är taget, tror du att det här kan lugna ner sig då?
Blir det beslut om neddragningar så kommer reaktionerna fortsatt att vara starka och protesterna kommer förmodligen fortsätta.
Och kanske hela sjukhuset blir ockuperat då, eller?
Ja, det får vi se.
Tack så mycket, Anton.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst Anton Korén. Producerade gjorde Marcus Morey Haldin och Carl Kadhammar.
Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Sammar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning.
Axel, om du för några år sedan fått höra att Filippinernas president Duterte gripits och förts till Haag, hade du trott att det var sant då?
Nej, måste jag erkänna. Filippinerna har ju en sån lång historia av strafffrihet för människorättsövergrepp och Duterte själv verkade ju väldigt självsäker och trotsade öppet domstolen och verkade inte vara rädd för att gripas själv.
Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Dagens Eko.
Nyheter får vi om dryga 5 minuter och sen återutsänder vi tisdagens talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och Jonas Bonnier. Nu 5:12, dagens dikt.
Evigheten hör du någon ropa aj. Här bland människor snälla, starka orrar, ofta festligt smälla. Krigarsporrar surra då och då, fullt med starka tuppar, röda kammar. Elden flammar, ilskan åt anammar. Jorden guppar ängsligt i det blå. Plötsligt tämjas våra vilda själar. Äckligt vämjas vi åt skrål och strid. Då ett jämmer stiger susande i kval och ve. Lite mera fred, lite mera frid om vi får be. Viktigheter trängas, äckligheter knuffas, tumla, flängas. Bräckligheter spotta på varann. Jorden är ett litet skri som tystnar ganska snart. Evigheten hörde någon ropa aj. Jorden är en fläck på himlens blå kavaj. Nu den suddas ut. Allt är gott och slut. Men då har vi ropat aj i några 100 000 år. Men för evighetens öra blott ett litet skri. Sedan tyst. Det är förbi.
Thank you.
Birger Sjöbergs dikt Evigheten hörde någon ropa aj. Den hittar man i den postumt publicerade samlingen Syntaxupproret från 1955. Här sammanställdes ett urval av dikter från tidningar och från de tusentals papper med opublicerat material som Birger Sjöberg lämnade efter sig i sitt hem i Ramlösa när han avled 1929. Syntaxupproret kom för ett par år sedan i en nyutgåva på Nystedt litteratur. Etienne Glaser var det som läste och därefter hade vi stycket Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré, komponerat av 150-årsjubilaren Maurice Ravel. Spelade gjorde violinisten Lena Neudauer och pianisten Paul Rivinius.
Det är midnatt, vi får nyheter i P1.
Det är midnatt här i Ekot. Sökandet efter ett mindre flygplan i Norge har avbrutits och de två personer som fanns ombord befaras vara döda. Det var i eftermiddags som planet misstänks ha störtat i en sjö söder om bergen och en räddningsinsats drogs igång för att söka efter de två som var ombord på planet. Men nu avslutas alltså insatsen. I Sudan återtog regeringsstyrkorna Sudans huvudstad Khartoum i förra veckan. Trots det tror regeringens särskilda sändebud för Sudan, Anna Block Massoye, att kriget kommer fortsätta och beskriver läget i Khartoum som värre än någonsin.
Det är förstört. Jag såg en film ikväll från flygplatsen. Den är bara helt förstörd. Flygen förstörda. Det ser lite ut som i Gaza, men det har inte bombats så mycket uppifrån utan mer skjutits och eldats upp.
Kriget i Sudan har pågått i nästan 2 år. Tiotusentals har dödats och miljoner har tvingats på flykt. När de paramilitära RSF-styrkorna förra veckan drog sig tillbaka och regeringsstyrkorna återtog Khartoum beskrevs det som en vändpunkt i kriget. Men Anna Block Massoye, regeringens särskilda sändebud för Sudan, tror inte att kriget kommer nå ett slut snart.
RSF har flytt mer eller mindre från Khartoum, men de håller hela Darfur och ganska stora delar av södra delen av Sudan. Både SAF och RSF har stöd från olika miliser och båda tror att de kan vinna. Så att det här kunde varit en vändpunkt, men det tror jag inte att det är. Utan båda vill nog fortsätta att slåss.
Så kriget kommer fortsätta och fler kommer dö då?
Ja, tyvärr.
Reporter Mariana Benjamin Sir. Fler nyheter i appen SR Play. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio. Strax efter midnatt är det dags för detta, från i eftermiddags.
Har du blivit lurad idag, Jonas?
Inte som jag vet.
Har du lurat någon då?
Nej, det har jag inte gjort.
Det är ju ändå 1 april, så jag tycker vi bara bestämmer att våren är här.
Verkligen.
Välkomna till Talkshow P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Det här är Birgi. De spelade på ett kurdiskt vårfirande här i Stockholm i helgen. Det har ju precis varit kurdiskt och persiskt nyår. Birgi vann också en Grammis nyligen för årets bästa video. Jag vill ändå dröja mig kvar vid 1 april-skämten.
Mm.
Även om du varken har blivit lurad, vad du vet då, eller lurat någon. Jag tycker nämligen att morgonprogrammen på tv fick till bra aprilskämt i morse.
God morgon och varmt välkomna ska ni vara till Nyhetsmorgon. Här står vi och gör vår första dag på nya jobbet, Pelle.
Mm, härligt.
Jag visste inte att du också skulle sitta här. Jag fick ju det här jobbet för häromdagen bara.
Ja, nej, det visade sig att de fick oss som ett paket.
Morgonstudions programledare Alex Lettich och Pelle Nilsson dök upp hos konkurrenterna på 4:ans Nyhetsmorgon och tvärtom. Var inte det här kul?
Det var jättekul. Jag tänkte, jag läste om det här och så tänkte jag att jag hade ju varit helt fel publik. Eftersom jag tittade på morgon-tv så hade inte jag förstått att det var fel personer i fel program. Men
nej,
det var ju så det var. Det var SVTs programledare för morgon-tv som dök upp i TV4s morgonshow.
Ja, ja, och vice versa.
Ja, och vice versa. Men ja, det är ju jättekul.
Ja, och ja, någonting också, är det inte det med att de två stora konkurrenterna i dessa tider bara kör ett lite mysigt crossover-skämt sådär.
Mm, ja, absolut. De konkurrerar om olika saker, men ändå. Ja,
ja, det gör de. Ja. Några andra som konkurrerar, det är ju Moderaterna och Socialdemokraterna.
Mm.
De har också kört varsina aprilskämt idag. Här tänker jag att du ska få bara tycka till, mm-hmm, vilket du tyckte var roligast eller bäst.
Okay.
Jag börjar med Moderaterna. Mm. De gick ut på sin Instagram med ett nytt förslag. De vill införa 6 lediga dagar för att öka barnafödandet eftersom vi har problem med låga födelsetal. Då vill de införa SAB-dagar, skapande av barndagar. Och då under de här 6 dagarna så fattar du vad man skulle ägna sig åt.
Alltså under året 6 dagar under året någon gång? Eller? Det var inte 6 dagar i veckan? Eller? Nej.
Nej, det måste ju vara åtminstone i en månadscykel. För det handlar väl om att man ska pricka ägglossning.
Jaha, okej.
Okay. Är jag tvungen att förklara skämtet för dig?
Men då är det 6 dagar i rad helt enkelt.
Ja,
ja, okay,
visst.
Ja.
Eller så kanske det är en dag varannan månad om man kan pricka ägglossningen exakt.
Mm.
Det här framgick inte.
Nej.
Okej, bra start.
Mm.
Vi kör Socialdemokraterna då. De hade en lista på sina sociala medier där man skulle då gissa aprilskämt. Och då var det typ, gängledare firar bröllop med Jimmy Åkesson. Eller nästa punkt var, statsministerns barndomsvän blir nationell säkerhetsrådgivare och råkar ge en person med koppling till våldsbejakande extremism tillgång till topphemliga dokument. Och sen så stod det då, rätt svar, inga skämt här. Tyvärr, Sverige behöver en ny riktning. Som ett anti-aprilskämt då.
Mm.
Jag ser att du jublar inombords, men det här är radio. Så försök att ge uttryck åt vem som vann, Moderaterna eller Socialdemokraterna.
Jag känner lite grann att både Moderaterna och Socialdemokraterna kan vässa på det här till nästa år.
Ja.
Utrymme för förbättring helt enkelt.
Ska vi bara säga med reservation för leverans?
Mm.
Det kan ju ha varit så att någon annan hade kunnat leverera de här skämten. Mm.
Den där väldigt långa meningen som du läste på slutet. Jag vet inte om någon hade kunnat leverera den bättre.
Vi dröjer kvar i svensk politik då. 3 liberaler har ju lämnat partiet det senaste dygnet. Partisekreteraren, kanslichefen och så jämställdhetsministern Paulina Brandberg.
Mm.
Många kommentatorer har ju varit inne på att Paulina Brandberg inte lyckades göra tillräckliga avtryck.
Nej.
I de frågor som var hennes, kanske framförallt hedersförtryck.
Mm.
Något som alla har nämnt däremot är hennes bananfobi.
Mm.
Är det ändå inte bättre att bli ihågkommen för bananfobin än inte alls?
Alltså är det inte så man blir ihågkommen som politiker, tänker jag. Alltså att man, om man tänker på politiker, gamla politiker, tänker man, man kommer ihåg Gösta Bohman och hans kniv. Man kommer ihåg Torbjörn Fälldin och hans pipa, va? Ulf Kristersson kommer förmodligen bli känd för sina, ihågkommen för sina vader, kan jag tänka mig. Göran Persson kanske för sina konsultfakturer, vad vet jag. Men det är väl det som man förknippar med politiker snarare. Alltså någon pryl eller någon sak eller någon plats.
Gud vad ledsna alla politiker är, eftersom de ju hoppas på någon otrolig reform de har varit med och genomdrivit.
Ja, alltså jag vet inte. Alltså
Finns ju värre eftermälen att ha.
Ja, men alltså, alla eftermälen är väl egentligen goda eftermälen, även om det bara är en banan, tänker jag. Alltså, om man tänker, jag kollade lite kort innan sen. Claes Elmstedt, kommunikationsminister i Fälldins tredje regering 81-82. Eller Georg Andersson, kommunikationsminister i Carlssons andra regering 90-91. Vad har vi för eftermälen?
Ja, nej. Det är klart.
En banan hade de inte kanske tackat nej till, om det nu är eftermälen man är ute efter.
Just det. Mm. Det är lite som det där Hjalmar Söderberg. Alltså, att man vill... Eller funkar inte den parallellen? Hur är det? Man vill bli älskad i bristar på beundrad, i bristar på fruktad, i bristar på avskydd och föraktad.
Mm.
Alltså, det är bättre att vara något än inget.
Mm. det är som Hjalmar Söderberg, och sen så var det en paus där som, att, som jag skulle fylla i.
Nej,
på något vis.
Det var för att jag plötsligt började tvivla.
Ja, okay, ja.
Men då var det liksom för sent.
Ja, jag känner att jag vet fortfarande inte om det var rätt att gå vidare efter Hjalmar Söderberg. Men vi går vidare i programmet.
Kanske aldrig borde ha tagit upp honom. Du, någon har snott 34 solpaneler från en kyrka i Husby Erlingshundra i Märsta. Kopparstölder har man ju hört talas om på kyrkor, alltså att de sliter loss stuprör och fönsterbäck, till och med att de går på tak ibland. Men att klättra upp och montera ner solpaneler, vilket meck ändå.
Absolut.
Är det värre att stjäla från en kyrka?
Det beror ju på vilken kyrka, tänker jag.
Jaha.
Ja, alltså räven i Robin Hood på julafton, han har ju lärt oss att stjäla från de rika är fint. Och då tänker jag att om kyrkan betraktas som en kyrka är mer teoretisk, men alltså kyrkan, inte den specifika kyrkan, då tänker jag att kyrkan kanske är rik och då är det nog fint att stjäla från kyrkan. Men om det är den specifika lokala kyrkan ute på slätten som det läcker in i, då är det inte bra.
Och så kanske det beror på vem tjuven är då. Om det är en miljardär så funkar det sämre. Är det någon som är fattig så blir det också en faktor.
Det handlar inte om vad...